En glädje att vara tillbaka i Brunnskyrkan. Tack för välkomstord. Och tack för en sak till. Tack för härlig sång. Det kändes nästan som om man var på torp en stund. Bra. Jag ber då att få stryka under en vers av de två texter som så bra har lästs just här och nu. Och den vers jag önskar att stryka under, det är Markus evangeliets första kapitel och den 33:e versen. Den 33:e versen. Hela staden hade samlats utanför dörren. Hela staden hade samlats utanför dörren. Precis som jag tror alla den här förmiddagen, så har jag burit min bibel i väldigt många år och är tacksam och glad för det. Men tänk att fastän jag inte bara har fått bära min bibel i många år, utan faktiskt i ett antal decennier, så är det på det här sättet att den versen jag nu fick citera två gånger, den har jag inte upptäckt förrän den sista månaden. Och visst är det egendomligt att en sån kanonvers, som skulle kunna göra vilken evangelist hur överlycklig som helst, har gått mig förbi, jag faktiskt i 5 decennier. Tänk vilken rubrik. Hela staden utanför dörren. Vad kan man mer begära? Och nu skulle jag vilja få full aktivitet i din tankeverksamhet när jag ställer den här frågan. Kan det rimligtvis vara så, när en vers blir så superaktuell som den har blivit för min del, kan det vara så att i denna versen finns en profetisk dimension? Det vill säga, församlingens Herre med ett hjärta som överflödar av kärlek och vill sin församling det allra bästa, han vill påminna oss någonting genom just denna versen. Hela staden utanför dörren. I framtidens bok så är det en annan dörr som kommer i fokus. Och bakgrunden är den att i staden Philadelphia fanns en kristen församling. Till skillnad från församlingen i Efesus var församlingen i Philadelphia ganska liten. Men till hennes ära hör att församlingens Herre hade ingen tillrättavisning, ingen justering, bara berömmelse. Och när föreståndaren på darrande knän och fylld av rörelse står med ett brev i sina händer, så är det tack och lov inget brev från någon av stadens myndigheter. Det är ett brev från församlingens Herre Jesus Kristus, konung över allt. Först hade församlingens herre från sin tron gett brevet till Johannes på Patmos. Och så hade han skrivit ner detta och några brev till varsin församling. Och nu var det Philadelphia som hade fått brev. Och församlingens herre, han säger en sak som han har gjort för församlingen. En sak han hade gjort i nuläget, i en konkret situation just nu. Och så är det en sak som man skulle göra ganska snart, och han skulle göra det. Det församlingens herre hade gjort, det är tydligt och det är klart, och det lyder så här. Och det står församlingsföreståndaren och läser upp det för församlingen. Kristus säger: jag har ställt upp en dörr för dig. Jag har ställt upp en dörr för dig som ingen kan stänga. Och så kommer nästa, och det var vad Gud skulle göra. Jag ska låta människor komma till dig, och de ska falla ner inför dig, och de ska förstå att jag har dig kär. I ett hem i London, i ett ateistiskt hem, där växte Christian Brav upp. Och han kom till Malmö, kom in i en kyrka och blev en kristen. Och han har berikat kristenheten i Sverige med så mycket gott. Men det är sällan han hör av sig. Nu har Christian Brav hört av sig i den kristna pressen. Och han har sagt så här: kära kristenhet, kom ihåg att alla stora väckelser har börjat med samhällsförändringar. Läs, tänk och begrunda. Den här förmiddagen och inför den så har jag i glädje arbetat med en fråga. Och den frågan är koncentrerad så här: hur kan det vara rimligt och möjligt att en hel stad bara lämnar allt de har för händer och söker sig till en viss dörr i stan? Och de som hade närmast i dörren, de kom först dit. Och sen fylldes det på allt eftersom. Ja, man kan säga, ja men Kristus var ju inne i det hemmet. Det är väl inte så konstigt. Ja, men vad var det som gjorde att de just den här dagen i Kapernaum släpper allt för att fylla hela platsen utanför dörren? Jag vill be dig, för att vi ska finna svaret, att följa med mig på en resa på 3-4 minuter. Gamla testamentets kvinnor och Gamla testamentets män, som hade det gemensamt att de var utrustade med profetisk gåva. De levde under en oändligt lång tidsrymd. Så var det. Men deras profetior, det är som pärlorna på ett jättestort halsband. Men lägg märke till att var och en av dem får ett litet stycke profetia om den kommande Kristus. Några får ett litet längre stycke om den kommande Kristus. Andra får en väldigt kort del. Men tillsammans så blir det något som vi alla är väl hemmastadda med. I alla fall ni som är aktiva i arbetslivet. Alla dessa profetior sammantaget, det blir en profil. Och det betyder att när den person trädde fram på Israels mark som uppfyllde varje kriterie i den profilen, det var Kristus. Och för att människorna i Kapernaum skulle veta att någon var Kristus. Ja, nu tar jag ett vågat steg, men jag säger det ändå. Det var när man i självaste synagogan förstod. Han uppfyller varje kriterie som profeterna har tecknat ner i helig skrift. Och nu känner vi att det börjar brännas. Jag tar inte alla dessa profetier från Gamla testamentet. Jag tar inte några. Det spar vi kanske till en annan gång. Men det är bara det att det är en som jag inte kan undanhålla er. Jag klarar inte det. Så vi ger utrymme för en av profetierna. Och jag har inte funnit den själv, skam till sägandes. Men Peter Halldorf gav oss den för en och en halv vecka sedan. Och han kunde det. För han har i 6 år prioriterat att plöja i Jeremia bok. Och då fann han det märkliga i det 31 kapitlet 3 ord. 1. Nytt förbund. Och han hisnade inför dessa 3 ord. 1. Nytt förbund. Och sammanhanget är ju att Gud säger att i kommande tider så ska jag skapa ett nytt förbund. Och denne skäggprydde profet där framme på predikstolen i Gnosjö, han sa: dessa 3 ord återkommer inte någon gång mer i det gamla testamentet. Det är som, de är bortblåsta. Och det är märkvärdigt. Men fortsätter han: i ett hem i Jerusalem, i den övre salen, sitter Kristus tillsammans med 12 apostlar. Och så har de ätit måltid tillsammans. Och då återkommer orden igen på följande sätt. Åter höjde han samma bägare och sa: detta är det nya förbundet genom mitt blod. Och i detta förbund lever du och jag. Och det kännetecknas av ett nytt hjärta skapat av Gud och en ny ande i vårt bröst. Så radikalt är det nya förbundet. När nu man i synagogan satt och funderade på den kommande Messias, dessa lagkloka, försjunkna i skrifterna män, så började de bocka av Och nu börjar det bli lite allvar. Eller som man säger, det började bli skarpt läge i synagogan. Först tänker man, vad är det som ska föregå den sanne Messias? Jo, det är ju att en ökenprofet ska komma. Och han ska uppträda i Elias ande och kraft. Och man bockar av. Johannes hade haft sin tid. Och de levde i svallvågorna efter den. Och det hade berört hela nationen. Vad var det mer? Jo, en av profeterna sa, han ska födas på en ort i landet som betyder brödhus, därför att bröd till en hel värld skulle utgå från denna ort. Men profeten tar ett steg till och säger, namnet på orten kommer att vara Betlehem. Och de bockar av. Han var ju från Betlehem som stod där framme med Jesaja-boken. Och så funderar man en stund till och undrar, vilket släktled kommer han ifrån? Och det slår dem. Bibeln är ju övertydlig. Han ska vara från Davids ett. Och ängeln hade sagt, han ska bli stor. Han ska kallas den högste son. Och han och Gud ska sätta honom på sin faders Davids tron. Och så funderar man, han som står där framme så mild med bokrullen och läser ur Jesaja, vilken ett kommer han ifrån? Jo, men han kommer ju från Davids ett. Oj. Och så tänker man ytterligare en stund. Och det var på profetordet. Ett söndrat rör skall han inte krossa. Och en tynande veke skall han inte släcka ut. Alltså, han skulle laga skadade människor. Men det hade ju ingen annan gjort för honom. Men han skulle göra det. Och den här dagen i synagogan, så står ju den mannen som hela stan kände. Han som inte kunde röra sin ena arm av någon konstig anledning. Och han som inte kunde vrida på sin hand av någon anledning. Utan den bara hängde där utför. Och han var i synagogan idag. Och mannen med Jesaja bokrulle, han tittar på honom och försöker få ögonkontakt. Och inom parentes så säger jag så här. I tv den här veckan berättar en kurator att när jag står inför en förstörd ungdom, så är det två ledord jag arbetar utifrån. Och första ledordet är till ungdomen: jag är här. Och andra ledordet är: jag ser dig. Och i Nasarets synagoga så är det som om Kristus säger: du med den arm, jag är här nu. Jag är här. Och jag ser dig. Räck ut din hand. Och hela synagogan ser att mannen räcker ut sin hand. Och man bockar av. Med andra ord, hela Kapernaum förstod och hela Nasaret förstod. Vad bra att du sa det, att de här är parallella ställen, för det är de nämligen. Han är Messias, för han uppfyller alla kriterier som är ställda i Gamla testamentets värld. Och nu hade han också botat Petrus svärmor. Och folket rusar och fyller upp platsen utanför huset. Hela staden framför porten. Men så vänder man sig till oss ibland som förkunnare. Och det tycker jag om. För det betyder att man har tänkt till. Och så säger man, men vad har detta med vår situation att göra? Och hur ska detta kunna förändra för oss? Jag menar, hela staden utanför dörren. Tanken kan inte ta ett sådant språng. Och det förstår jag. Men jag förstår också att berätta en sak till sist. Som jag tror gläder dig i första hand. Men det kanske också hjälper oss alla att förstå. Att den samhällsförändring som nu pågår. Kan bringa fram precis vad som helst. Var som helst. Och jag känner denna förmiddag att jag är mitt i en församling som har hög beredskap för den öppna dörr som församlingens herre har ställt på vid gavel. Jag känner att ni har hög beredskap. Och nu kommer det jag ska berätta till sist. Jag hade varit i Trollhättan. Där alla församlingarna tillsammans hade ordnat en samling för alla medlemmar som ville och alla daglediga som ville. Och jag fick själv välja mitt ämne och det hade jag gjort. Och när den samlingen var slut så bara kände jag att hjärtat flydde över av glädje. Tänk att man får vara med om något sånt här. Och den glädjen, den bara ökade allt eftersom jag lämnade stan. Tåg till Göteborg. Tåg från Göteborg till Borås. Men så hände det i Mölnlycke att tåget stannar. Hela ställverket var ur funktion. Och det var sent. Och så kommer flygvärdinnan, skulle jag sagt, men hon var nog bara tågvärdinna. Och så säger hon så här att ja, jag har dåliga besked. När det här ställverket ska bli lagat, det har jag ingen aning om. Vi kan inget göra. Men hon kunde i alla fall hjälpa oss med att släcka ner i taket. Man la ifrån sig sina mobiler. Och jag var nog den första som nickade till och gick in i ett annat tillstånd. Hur länge det tillståndet hade varit, det vet inte jag. Men jag fick känna en hand på min axel. Och den handen kom bakifrån. Och en man med väldigt tydlig röst och ganska skrovlig. Han väcker mig med orden, tack ska du ha, men kan du inte sjunga lite högre så alla hör? Och när jag då vaknade till förstod jag att det var en viss munterhet i kupén. Och samtidigt kände jag, det får inte bli pinsamt, jag måste säga något. Och då hörde jag mig själv säga, precis så här. Vad skönt när sången finns i hjärtat. Och så tog det några sekunder. Så kupén mittgången fram, längst borta vid det fönstret, var det en frimodig dam som la till. Ja, vad skönt när det går i dur. Och det är klart. Att en sån situation skulle kunna hända i en tågkupé, det hade jag aldrig kunnat drömma om. För att himmelens Gud skulle få fram sitt vittnesbörd. För det har ni redan räknat ut att det var en av de klassiska sångerna jag sjöng. Det har ni redan förstått. för att himmelens Gud skulle få fram sitt vittnesbörd, så var han tvungen att låta mig somna först. Och i Uppenbarelseboken så står det väldigt tydligt faktiskt: jag, säger Herren då, jag har ställt upp en dörr för dig. Och han säger: jag ska låta människor komma och falla ner inför dig. Till sist återigen: finns det en profetisk dimension i vers 33? Hela staden utanför dörren. Vi ber. Ja, Herre, vi tackar dig för det stora och det obegripliga att du är mitt ibland oss. Tack för att vi förnimmer också denna förmiddag din ljuvliga ande över oss. Glädjen, välsignelsen och kraften. Herre, vi tackar dig för att du har en plan också med det som sker i vår värld. Och du har en plan med varje enskild församling. Herre, tack för att du hjälper oss att tolka tidens tecken. Och du hjälper oss att tolka löftena i ditt eget heliga ord. Herre, vi gläder oss över att du genom ditt ord undervisar oss och uppmuntrar oss. Och vi gläder oss över vad du har i beredskap åt din församling. Herre, vi överlämnar de här minuterna som ligger framför på nytt i dina händer. Ta hand om dem, dyrbare Jesus. Och tack för att du vet vad var och en av oss behöver denna stund. Du vet om någon som har en särskild längtan att som mannen i synagogan bli sedd av dig och få ett vidrörande av dig. Någon som längtar alldeles speciellt efter en våg av gudomlig kraft genom hela sitt liv inför framtiden. Tack Herre att du är här. Du ställer dig framför var och en av oss. Och du säger: jag är här nu. Och du säger: jag ser dig. Och vi prisar dig, Herre, för det. I Jesu namn. Amen.